to me. Oh, wow. Så, välkommen till det nya avsnittet av Dagar i historien. Idag kommer vi att gå igenom åren 1974 till 1977. Jag sitter här på Mårbacka och jag sitter i samtal med Carl Albinsson. Hej Carl.
Hej Nils.
Och jag heter ju alltså då Nils Ahlqvist. Idag fortsätter vi in på kärnan på 70-talet och det kommer att bli ganska så mycket diktaturer kommer dyka upp faktiskt idag.
Jo, det är väl det som är temat för dagen kan man tycka. Två diktatorer och två, vad kan man säga, latinska länder med diktatorer. Och för att ge lyssnarna en bild av hur världen är så kan vi väl beskriva det som att det är en tid av lite mer avspänning i kalla kriget så här i mitten på 70-talet. Vi har Willy Brandt i Västtyskland som för en ostpolitik fram till 1974 där han försöker inkludera Östtyskland lite mer i väst och inte alienera sig så mycket gentemot dem eftersom att han menar att det är samma land, vilket ökar avspänningen något.
En ny strategi lite grann.
Ja, verkligen. Det är stor skillnad mot det och det som exempelvis Konrad Adenauer förespråkade innan honom. Och Konrad Adenauer har vi pratat om i tidigare avsnitt.
Det är ju kristdemokrater, bägge två, om inte jag minns helt. Nej, Willy
Brandt. Nej, Willy Brandt är sosse. Och har väl varit i, han var i Sverige i exil under kriget också, tror jag.
Så det är.
Och sen så har vi Jimmy Carter, jordnötsbonden, som sitter i Vita huset efter att Nixon har efterträtts av Ford och sen förlorat ett val. Han sitter ju inte så länge utan han sitter ju bara mellan 76 och 80. Men han är ju en väldigt liberal president i utrikespolitiken och är väl något som går att beskriva som en duva i kalla kriget termer i alla fall, vilket också ökar avspänningen.
Jag får med att det är när du sa Jimmy Carter. Är det inte under Jimmy Carter-administrationen som det är, jag tror det var en senator amerikansk som var i Sverige och då blev bjuden till Palme på Harpsund och skulle ut och ro i den här berömda Harpsundsekan som gästerna ofta gör. Och då när det var bilder ifrån det här besöket med senatorn från USA och jag tror det var Palme som rodde i ekan då, så var det någon liten lillgammal skolgrabb i typ 8-9 års ålder som påpekade att det var dålig sjösäkerhet på den här Harpsundsekan så de var tvungna att skaffa flytväster. Så det var förstärkt sjöduglighet sen på Harpsundsekan enligt uppgift. Jag vet inte vart jag hört det här men jag tror det var under Jimmy Carter-tiden.
Ja, det känns ju tryggt i alla fall.
Ja, verkligen.
Men så har vi, som jag har förstått i alla fall, Brezhnev som styr i Sovjetunionen. Och han är väl inte att betrakta som en duva i alla fall. Så Sovjet håller fortfarande, de håller fortfarande fanan högt vad det gäller att gå i konfrontation mot väst.
Ja, Brezhnev ser ju exakt ut som det han är i princip kan man säga. Det finns en bild på honom på vår Facebook-sida till exempel. Han rökte ju så in i helvete så han ser ut som en rökare också.
Ja.
I övrigt så kan man väl säga att det man kan kalla för det långa 60-talet som vi startar med ödesåret 1968. Det fortsätter ju en bra bit in på 70-talet här nu. Vi kommer snacka lite om en del vänsterterrororganisationer som är härjade i Europa vid den här tidpunkten. Och, ja, vi kommer återkomma till det här. Men som Carl sa så är det ju ganska få konfrontationer mellan NATO och Varsavpakten egentligen. Däremot så fortsätter ju en hel del avkoloniseringskonflikter och kolonikrig till exempel. Och det blir också av proxykaraktär som vi pratade om tidigare där det är ofta vänstergrupper gentemot högergrupper som styr om makten i de här gamla kolonierna.
Vi har ju pratat om det här innan men det går väl att beskriva det ungefär som ett första och andra kalla krig, det brukar man säga. Där det andra kalla kriget börjar igen i och med att Reagan vinner valet i USA och Sovjet invaderar Afghanistan och USA bojkottar OS i Moskva 1980. Då går ju temperaturen under noll och neråt kan man säga i relationerna igen.
Ja, funkar det som bakgrund tror jag inför episoden?
Ja, det tror jag.
Vad kan du om Portugal?
Jag vet att... Ja, vad ska jag säga? Cristiano Ronaldo, kanske?
Det är ju, jag tänker ju på också Ronaldo och lite övriga, ofta filmande, men väldigt bollskickliga fotbollsspelare från Portugal. Och i övrigt tänker jag på en del upptäcktsresande ifrån renässanstid till exempel. Annars så har man inte så mycket på Portugal. Det är därför jag frågar dig, för det är Portugal är lite bortglömt. Och Portugals storhetstid var ju egentligen då också under renässansen, då högrenässans, ungefär typ år 1500. Men man kan säga att Portugal bokstavligen har trampat vatten sedan engelsmännen sänkte den här stora spanska armadan, det vill säga flottan, utanför de brittiska öarna 1588. Lite ödesår i Portugals historia. Det finns förut en film om just det här, Elizabeth, The Golden Age, som är rätt bra.
Men gick inte den under i en storm?
Jo, precis. Men det var ju, de skickade ut skepp också som var med och satte eld på den.
Aha.
I alla fall, jag tycker att Portugal är lite bortglömt och det förtjänar lite uppmärksamhet kan jag tycka. Och jag ska nu spela upp en låt som har otroligt specifik historisk betydelse för det jag kommer prata om alldeles strax här.
Kista ver quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou.
Ja, det vi hörde där var alltså Paulo Carvalhos låt, och jag har svårt att uttala den här på korrekt portugisiska, men det är någonting i stil med Ed Depoy du Adö. Den var alltså framförd på Eurovision Song Contest i Brighton 1974. Och ja, Carl vet det här, men det är ingen direkt hemlighet att jag hatar Eurovision och jag hatar Melodifestivalen. Och de här låtarna på de här festivalerna tycker jag ofta är ganska bedrövliga och överlever väldigt sällan, ska man komma ihåg, följande kalenderår. Men den här låten som vi nyss hörde av Paulo Carvalho, den är mig vetligen i alla fall den enda Eurovision-låten som har triggat en riktig revolution. Förflyttar vi oss till Lissabon. Det är natt, klockan är 22.55 den 24 april 1974. Portugiserna som har sin radio påslagen, de hör Paulo Carvalhos slagerdänga på radion. Och antagligen de flesta höjer den här utan att tänka eller reflektera något vidare över det här. Men för vissa edsvurna kuppmakare då, så är låten en signal. För den här låten, när den spelas, det signalerar att armén nu ska påbörja operationen att ta kontroll över strategiska viktiga punkter i Portugal helt enkelt då. Så det handlar om radiostationer, regeringskvarter, arrestering av Portugals ledning och så vidare. Det känns som att det är väldigt mycket en standardlista som många sådana här kuppmakare går igenom, som alltid är att man ska ta över radiostationer och tv-kanaler och regeringskvarter och sånt där. Det måste vara en gammal tradition där, tänker jag.
Ja.
Sen under dagens lopp då, när man börjar ta kontroll över bit för bit av de här viktiga positionerna i landet, så kommer det nya besked och nya rapporter på radio om den här pågående kuppen. För det sänds ut alltså pö om pö. Och ungefär ett dygn så är allt över och armén kan meddela då att regeringen har avgått. Och den här kuppen brukar då kallas för nejlikerevolutionen. Och det är i och med att den var i princip oblodig alltså. Det var bara fyra döda och de har jag för mig det var regeringstrogna som hade ihjäl fyra stycken revolutionärer helt enkelt på gatorna. Och sen så var det så att nejlikor just, det stoppades i till exempel gevären på soldaternas pipor när de marscherade i Lissabon, och det var mycket nejlikor just på gatorna. Det som avsätts i samband med revolutionen, det är alltså ett styre som jag för mig kallas för Estado Novo eller Estanovo. Det är ett, man kan säga, vi ska diskutera det senare, ett fascistiskt styre som har styrt landet i ungefär 40 års tid. Och det här avsätts nu alltså av nejlika revolutionen. Och tiden efter revolutionen så kan man säga att armén framförallt har kantats av vissa motsättningar. Framförallt mellan en del högre, lite mer konservativa och katolska officerare. Medan många av de lägre officerarna då är mer vänsterpräglade. Och de i sin tur är lite inbördes splittrade mellan socialister och rena kommunister alltså då. Så det är lite turbulent under en viss tid då, men det är inte alltför allvarligt. För inom ett år, ganska exakt faktiskt, så genomförs det första fria valet i Portugal. Det första fria valet sedan, jag tror det är 20-talets början alltså, sedan det var försök med republik där under mellankrigstiden. Valet resulterar i att en socialist vid namn Mario Soares, han kan bilda en koalitionsregering, tror det var mitten vänster. Portugal blir alltså äntligen en demokrati efter 40 års diktatur alltså då. Och diktaturen styrdes framför allt av en person som heter Antonio Salazar. Också en lite bortglömd diktator när man går igenom Europas historia, men han styrde alltså under 40 år. Och det vi borde göra nu är att backa bandet lite grann för att förstå sammanhanget i det här. Man kan börja med att säga att första världskriget, det innebar ju som bekant att döden för flera gamla kejsardömen till exempel. Mest känt är väl Österrike och Ungern som faller isär och blir helt omodernt i princip. Och flera kungariken faller samman. Och de här stora kejsardömena och kungarikena i Europa skulle nu bli demokratiska då, och flera inför ju då republik och parlamentarism. Men det är ju så att många länder under mellankrigstiden klarar av olika skäl då inte av den här övergången. Det blir oroligt, det blir snabbt korruption i nya statsapparaten, det är stridigheter mellan olika grupper. De som haft makten tidigare tappar nu makten och då ska nya ta makten och så blir det mycket ja, stök helt enkelt. Och mest känt exempel på sån här ett sånt där kejsardöme från innan första världskriget som sen blir stökigt i Tyskland och som sen faller samman som demokrati under mellankrigstiden och Hitler tar makten och allt det här känner ju alla lyssnare till givetvis då. Portugals försök att hålla demokratisk parlamentarism, det går i stöpet redan 1926 och då är det alltså en oblodig statskupp som genomförs som då avslutar den här rådande första republiken som det kallas då. Och den här statskuppen när demokratin avskaffas blir i princip välkomnad av befolkningen vid tillfället faktiskt. För det är under den här republiken då, som är helt nyfödd så är det korruption och det är oförmögenhet att handskas med olika problem. Ekonomiska problem till exempel, instabilitet och så vidare. Så det blir en auktoritär ledning som tar makten istället.
Det är ju inte helt ovanligt det där. Det låter exakt som när Gustav den tredje tog makten.
Ofta så är det ju perioder av instabilitet som istället då för större folkligt inflytande ibland då faktiskt föder ett behov av en stabil punkt och ett handfast styre. Och det gällde väl även Gustav III till viss del kanske.
Ja. Framförallt så är det väl som du sa problem det här med korruption och att man kan muta parlamentariker och sånt i början som är ett stort problem när demokratierna är unga.
Så är det ju, och det är ju när inte ett system är inkört och man inte kan lita på polisen till exempel, man kan inte lita på att politikerna faktiskt gör sitt jobb eller att insynen fungerar, så funkar inte demokrati faktiskt i alla lägen. Och Portugal är ett exempel på en sån här övergång som är väldigt svår att genomföra alltså. Och en av de som hamnar i den här nya ledningen för den här auktoritära regeringen som övertar makten då, det är en person som heter Antonio Salazar. Han blir finansminister tidigt för han är professor i ekonomi. En ganska så ja, modest och försiktig och spartansk person som snabbt blir ganska populär. Och bara ett par år senare, då, 1933, så utnämns han till premiärminister och blir i princip då diktator faktiskt över Portugal kommande decennier till och med. Och som sagt, han var professor, han varit finansminister tidigare, ansedd som intellektuell, väldigt katolsk, konservativ av sig och i övrigt då ganska så mild utåt sett i medierna han porträtteras och sådär.
Och han, mild.
Mild. Ja, men sådär, han har sällan, han är ju inte den här klassiska Mussolini-typen till exempel.
Nej.
Som paraderar och är alltså, ja, galen på det sättet. Utan det är snarare den här katolska återhällsamheten som präglar hans styre lite grann. Och han utvecklar då Portugal till en, ja, inte enpartistat just för andra partier tilläts, men det blir alltså en auktoritär fascistliknande stat med kommande decennierna. För Salazars regim då, det är ju diktatur i princip alltså då, i och med att det inte, jag tror det, ja, men det var åtminstone inte så att det var några andra partier än han som kunde vinna det här.
Som och, i Ryssland idag ungefär?
Ja, kanske, jag vågar inte svära på det, men det är i princip diktatur alltså. Ja. Sen är det, det är en extrem nationalism också i alltihopa. Det, jag tror ledorden för Salazars styre var ju familjen, fäderneslandet och kyrkan.
Så ja, det låter som Karl XII eller något.
Mycket kungareferenser idag.
Nej, men han hade väl samma med Gud vid min sida eller någonting sånt där. Hade han inte det? Med jo, Guds hjälp.
Ja, det är alltid bra att ha. Men, och sen är det också, jag nämnde det här katolska och konservativa också ett inslag i hans styre. Sen korporativism, det är väl ett ord som måste förklaras, tänker jag.
Ja.
Det är ju det här att det är, man avskaffar i princip klasskampen alltså, mellan alltså industri- och företagsägare och de arbetande. Istället så är alla förenade tillsammans i statsapparaten helt enkelt. Och diskussioner om löner och sådana saker och produktion, det sker gemensamt i gemensamma forum som staten kontrollerar. Det är väl ganska så rättvist och enkelt beskrivet kanske, tycker du, Karl?
Men det är ju en sån här statskapitalism.
Ja, typ.
Något liknande i alla fall. Att man liksom enas i en så här extrem nationalism och sen så gör man allting för allas väl eller någonting åt det hållet.
Det var ju Mussolini som initierade det här från början då, vid sitt maktövertagande 1923, om inte jag minns helt fel. Lyssnarna får rätta om det är så. Men det är alltså, ja, alla sluter upp bakom nationen helt enkelt och för samtalet för nationens bästa gällande löner och tillverkning och sånt där.
Det var ungefär så som en ekonomi ser ut i krigstid. Alltså en demokratisk ekonomi visst. Är ganska lik en fascistisk ekonomi i fredstid.
Absolut.
För en demokratisk ekonomi i krigstid, vi tar Sverige eller USA, så blir folk tvångsinkallande till militären. Man kommenderar ut, det här i Sveriges fall var det kvinnorna, till arbetsplatser, och sen så tvingade man svenska företag att ställa om till krigsproduktion och sådana saker, och så skulle man producera så mycket som möjligt, och det var liksom inte tillåtet att strejka och sådana saker.
Nej, och då är det ju undantagstillstånd i princip, i och med att det är krigsläge som råder, men här är det som du säger i fredstid då, så det,
ja, precis, det är ganska permanent undantag. Det är väl kännetecken för alla diktaturer egentligen, att man har permanenta undantagslagar som liksom är 30 år gamla.
Ja visst, absolut. En annan viktig del i, om man ska känneteckna fascism, så är det ju protektionism. Alltså att man framförallt gynnar den inhemska produktionen av varor. Och det stod ju alltså Salazar för. Och sen, också väldigt viktigt, en tydlig antikommunism. Det är ju också genomgående för alla fascistiska diktaturer. Det gjorde även att Salazar hade lite lättare att gå med i NATO, till exempel. Så de här jag räknar upp nu, alltså flera centrala element inom det som klassiskt kallas för fascism. Under, som sagt, då professorn i ekonomi som Salazar var, under hans ledning så går ekonomin på pappret i alla fall då ganska starkt, och det är ganska hög tillväxt och så här. Men problemet är att det var egentligen då lite förenklat baserat på utbrett låglönarbete egentligen, och framförallt då att man satsar på turistbranschen. Och det här innebär alltså att det tyvärr i Portugals fall då inte gagnar välfärden och särskilt. Det är hög analfabetism egentligen under hela Salazars styre. Och det här är inte så bra förutsättningar alltså för landets egentliga utveckling och välstånd. Så det här leder till ett, ja, förutsättningar åtminstone för ett pyrande missnöje mot regimen. Men det som är framförallt avgörande för att rent öppet missnöje och den här revolutionen startar, det är det som sker i samband med avkoloniseringen av världen. För avkoloniseringen startade efter andra världskriget, vi har nämnt det tidigare. Portugal hade ju kvar lite gamla kolonier ifrån stormaktsåren då, på framförallt 1500-talet. Och Salazar satte ju, som vi nämnde förut, då, stort värde på familj och kyrka och framförallt fosterland. Så han ville ju inte släppa några kolonier till de här ursprungsbefolkningarna som egentligen äger ställena. Och bland de viktigaste kolonierna så är det då Angola, det är väl det som är mest känt, och sen så Mozambique, Östtimor och Goa. Och Goa ligger alltså i Indien, en liten enklav där. Så det blir lite lustiga konsekvenser faktiskt av de här avkoloniseringskrigen som sker. Då Indien invaderar den portugisiska kolonin Goa 1961, då väljer Salazar att vädja till FN om hjälp emot den indiska invasionen av den egentliga, som det är då, indiska kolonin som Portugal då äger. Men FN är ju av naturliga skäl inte så intresserad av att hjälpa Portugal att försvara Indien från indierna. Men då övriga kolonier försöker frigöra sig, så sätter Salazars regim hårt mot hårt. Och det blir väldigt blodiga kolonialkrig som inleds alltså för att behålla de här. De här krigen slukar alltså väldigt stora delar av statsbudgeten. Jag tror jag läste att det var mot 40% till och med. Och blir väldigt impopulära bland såväl befolkningen som hos militären. Och det här är alltså den främsta orsaken till att armén startar nejlikarevolutionen då i april 1975. Med den här Eurovision Song Contest-låten som startsignal.
Men i Angola så stred ju de mot kubanerna bland annat, eller hur?
Ja, minns jag inte helt galet så har väl till och med... Ja, jag undrar om Che Guevara någonsin var i Angola. Men var i alla fall
jo, det tror jag att de var.
Ja, en kort sväng kanske. Ja. Men det är ju så att Kuba faktiskt med ganska mycket pengar går ju in i de afrikanska frigörelsekrigen för att stötta kommunistiska rörelser. Då. Och även Sovjet bidrar ju med såväl vapen som ammunition och pengar.
Och tyvärr håller ju många av kolonierna fast vid det här. Jag tror Angola fortfarande är kommunister, men så kallade pragmatiska kommunister, ungefär som i Kina.
Socialister om inte annat då, i alla fall. Ja. Det ska tilläggas också det att nejlikarevolutionen egentligen då, det avslutar en av de allra sista högerdiktaturerna i Europa. Ännu finns det dock några och någon kvar i samband med revolutionen i Portugal. För det är ju en granne till herr professor Salazar, nämligen general Franco i Spanien, som var vaksam på vad som hände i grannlandet under nejlikarevolutionen givetvis. Det hade han intresse av. Och Franco själv, han dö ju senare, för jag tror det var 1975 som han dog. I alla fall så vid hans död så övertar kung Juan Carlos den första all makt enligt Francos sista vilja. Och Juan Carlos gör det rätta helt enkelt och inför demokrati i Spanien. Så det är väl egentligen den sista högerdiktaturen som är i Europa faktiskt i dagsläget då. Näst sista Portugal och sista då med Francos död Spanien. Sen är det demokratier, resten eller vänsterdiktaturer.
Mm. Och det som gör att de här två är kanske lite mer intressanta att prata om än Rumänien, Ungern och såna här saker är ju för att Spanien och Portugal är ju på ändå vissa plan integrerade i det västliga liksom, statliga systemet.
Jo, precis. Mm. Men det målet för många av de här ledarna som Thatcher senare och så där är att med ekonomisk integration så kommer det till slut att lossna för demokratin i de här länderna. Och,
ja. Det visar sig vara fallet också. Men det märkliga är också att man kan liksom åka och turista där. Mm. Man åkte till Europa och sen så var man i en fascistdiktatur och sola som vissa fackföreningsmän gjorde till exempel. Och så det blir väldigt konstigt.
Mm. Ja, den bilden kan vi lägga upp på Facebook-sidan sen faktiskt. Den är ju fantastisk. LO-pampen var det väl, va, som drog ner och satt och rökte cigarren i Spanien under Franco-diktaturen.
Precis. Vi förflyttar oss en månad fram i tiden och över Atlanten till ett annat latinskt land, fast den här gången i Sydamerika, och vi förflyttar oss till Chile. Det är nämligen så att det avlånga landet har fått besök av den kommande Nobelpristagaren och den internationellt erkände professorn i ekonomi, nationalekonomi, Milton Friedman från Chicago-skolan i USA. Bakgrunden till det här besöket kan vara bra att veta. Det är nämligen så att i september 1973 så stöttas den demokratiskt valda socialisten Salvador Allende från makten av generalen Augusto Pinochet.
Jag tror Allende är det korrekta spanska uttalet om jag har lärt mig rätt i skolan.
Ja, jag tror att i Sverige säger man Allende.
Okej, dubbel L blir ju J och så vidare.
Ja, jag vet, men i Sverige säger man Allende. Det är ungefär som i Solsidan, man säger inte Valencia. Nej, man ska åka dit.
Nej, men jag är av den skolan att jag tycker att namn ska alltid uttalas på ursprungsspråk, som jag hatar när folk säger Estocolmo om Stockholm.
Bakgrunden till att Salvador Allende störtas 1973 är för att bland annat USA har varit kraftiga motståndare till Allende då man ser Sydamerika som sin bakgård, och det är liksom inte en plats för prosovjetiska socialistiska regimer att breda ut sig på, utan här är det USA som är den hegemoniska makten i området, och Allende vill göra långtgående socialistiska reformer. Han gav sig på jordbruket och gruvorna och ville nationalisera det, och det här retade ju upp USA och framförallt, vänta Nils, jag tror min kattjävel har släpat in någonting här. Vänta.
Trevligt.
Ja, vänta.
Du får ju gratulera katten.
Vänta lite. USA stöttade oppositionen till Allende eftersom att Allende gav sig på jordbruket och ville nationalisera gruvorna. Och det här retade upp USAs president Richard Nixon och de privilegierade grupperna i Chile. Och då riktades en misstroende förklaring mot Allende som byggde på att han hade överträtt sina konstitutionella befogenheter. Allende viftade bort det här och statskuppen var ett faktum den 11 september 1973. Den stöddes av vissa oppositionella också. CIA visste att man planerade en statskupp, men man gjorde ingenting för att stoppa det. Även om man kanske kan tycka att det kanske inte är CIAs uppgift att stoppa statskupper, men de kanske hade möjlighet att göra det, vad vet jag. Men Allende, han begick självmord när han insåg vad som var på gång. Han hade blivit erbjuden att flygas ut ur landet. Han tackade nej till det och begick självmord istället. Det har ju visat sig sen att Pinochet hade planer på att spränga flygplanet. Så att det var väl kanske lika bra att han gjorde det då.
Det var hugget som stucket.
Ja, jag vet inte. Det är bättre att ha kontroll själv kanske. Pinochet som ledde statskuppen, han var effektiv och snabb i sitt övertagande. Han dödade de ledande vänsterledarna och intellektuella omgående och torterade oppositionella inne på en fotbollsstadion genom att köra elchocker genom könsorganen på dem för att erkänna vart kollaboratörer och sånt var. Det var ju väldigt lätt att bli kallad kommunist i det här klimatet då. Det var ju en ganska blodig kupp, väldigt obehaglig. Det var de här dödsskvadronerna åkte runt och hämtade ut folk och tog dem till den här fotbollsstadion som betraktades som ett utomhusfängelse.
Den mest kända personen som blev kidnappad och dödad för mig, det är väl en fotbollsspelare. Eller minns jag fel nu, det är Argentina det här?
Jag tror att det kan vara Argentina i VM 73.
Så kan det vara,
eller 76, förlåt. Ja. VM 76, jag tror att det kan vara då, men jag är inte säker. Eller VM 72
någonstans där. Men det är flera, det kan jag säga, det är flera militärjuntor som tar makten i Sydamerika vid den här tidpunkten. Det är ju efter kriget så är det flera folkliga vänsterrörelser som vädrar morgonluft i Sydamerika. Och det här oroar ju då framförallt de gamla auktoriteterna och militären som ofta är högervidna då. Och de greppar alltså makten i flera länder sedan då. Flera länder som Argentina, Brasilien, Chile, Paraguay, Uruguay och jag tror Bolivia också till och med.
Det roliga, eller roligt, men det var lite intressant att det där med att jag tror att Argentina så blev det en militärkupp typ 75 och de skulle ha VM 76. Men de hade blivit tilldelade VM typ 74. Jag tror det, att det var så. Och att man var ju lite tveksam då om man skulle åka dit överhuvudtaget.
Var det Sepp Blatter som satt då också?
Nej, det var det inte. Det var hans, det kan möjligt vara hans farsa eller någonting kanske. Jag vet inte. Det var ju svårt för dem att förutse att det skulle bli en statskupp såklart, FIFA. Men jag tror att det var så storyn gick till ungefär. En känd motståndsman under revolutionen i Sveriges dåvarande ambassadör i Santiago. Och det är Harald Edelstam. Han kallas den svarta nejlikan. Och han gör sitt bästa för att gömma undan de som betraktas som kommunister, för att de ska slippa ta sig till den här fotbollsstadion och torteras och mördas. Han tar in dem på Sveriges ambassad och hävdar då att det här är svenskt territorium och ni har inte rätt att komma in här. Och sen tror jag att han skickar dem via typ kubanska ambassaden till Kuba, där de får uppehälle.
Den kalla krigets Raoul Wallenberg.
Ja, det kan man väl kanske säga. Och Sverige har ju ett gott anseende bland de oppositionella i Chile. Men det ska vi återkomma till senare.
Det kommer mycket chilenska flyktingar till Sverige vid den här tidpunkten.
Ja, precis. Det var det jag tänkte säga. Men vi kan ta det nu. Det är därför vi har ett stort chilensk community som är en smula vänstervrid, det tror jag, i Sverige. För att det var just oppositionella, de som betraktades som socialister, som fick fly till Sverige. Och Palme var väldigt engagerad i den här frågan under valet 1973. Han var ju betraktad som en stor liksom, global freds- och socialistisk kraft. Demokratisk socialist dessutom, vilket Allende också betraktades som att vara. Det fanns starka kopplingar däremellan. Mm. Så att det var ett idealiskt land, idealisk person för Palme och Sverige att stötta. Och därför finns det ju de här starka kopplingarna då.
Min gamla spansklärare var från Chile, vet jag, tror jag flydde i samband med det här. Och de var ju väldigt präglade av vänstervågen, i synnerhet Sydamerika just. Och jag vet att hon tyckte jag skulle hålla som avslutning på en av kurserna där, hålla ett föredrag om Che Guevara för klassen. Och jag förberedde mig inte så himla väl för just den biten, men det slutade med att hon höll föredraget i princip själv. Så det säger väl någonting. Ja.
Min gamla spanska lärare var också från Chile, så att jag tror att det kanske är vanligt. Men Milton Friedman är ju då och besöker Chile, och varför är han då där? Det blir ju kontroversiellt eftersom att Chile under Pinochet blir en fascistisk diktatur. Pinochet är hårdför och man beräknar att ungefär 40 000 människor förs bort, torteras eller mördas. Och sen så tror man att mörkertalet är ungefär lika stort. Så att det är ingen trevlig figur som man åker och hälsar på. Men Friedman är världsberömd ekonom och har skrivit boken Free to Choose, vilket är den största publikationen han har gjort kan man säga. Han tillhör Chicago-skolan, är nyliberal och han har infört någonting som kallas monetarismen i den nationalekonomiska läran. Monetarismen är Milton Friedmans stora gärning och det betyder i korthet att man fokuserar på prisstabilitet och inflationsdämpande åtgärder genom att styra pengautbudet på marknaden istället för att som keynesianismen då fokuserar på olika investeringar och sådana saker.
Ska man förenkla så är väl keynesianismen en mitten-vänster ekonomisk politik egentligen, så sett. Medan Friedman stod mer för en nyliberal, mer höger ekonomisk politik.
Ja, man kan väl säga att det bygger mycket på det här laissez-faire, att man inte bryr sig så mycket om konjunkturuppgångar inom monetarismen, utan man låter marknaden ha sin gång. Men att man ser till att det finns ett visst mått av pengar på marknaden för att inte inflationen ska skena iväg för mycket.
Han måste vara lite udda fågel, Friedman, när han dyker upp mitt i 70-talet här, när det är fortfarande vänstervåg.
Ja, fast grejen är att vänstervågor och sådana här saker, de här ideologiska grejerna, brukar ju ofta släppa efter, känns det som. Så att det känns som att när Keynes kommer på typ så här 40-50-talet, efter det sen, då kommer den stora vänstervågen, och då tror man att det är socialismen som är grejen, fram till dess att Friedman och Hayek kom i och för sig fram på 50-talet, tror jag, och sen så Friedman på 70-talet, och då slår det här igenom på 80-90-talet, och vi lever väl kanske fortfarande i det, och sen så får vi se om Piketty kanske har effekt om 20 år eller någonting sånt där. Men man kan ju säga så kort att Friedman vred pendeln kraftigt åt höger vad det gäller nationalekonomi. Han influerade bland annat Thatcher, Reagan och Kanada och Nya Zeeland och Australien och såna här saker genom att införa en mer laissez-faire, låt-gå-politik, och han reste runt mycket i kommunistländer och förespråkade marknadsekonomi. Han var ju drogliberal och sådana saker, så han var ju lite rolig på det sättet. Och om man kollar på YouTube så har han ju ganska, han är bra på att tala, det är han.
Jag trodde du skulle säga att han har stora pupiller, men...
ja, nej, men jag tycker att han är rätt övertygande. Och jag förstår att han liksom såg det som sitt kall åka runt i världen, för att han var lite av en rockstjärna på vissa, alltså inom den här kretsarna kan man ju säga. Han menade också att marknadsfrihet och diktatur inte går att kombinera i det långa loppet, vilket gör att diktaturen i slutändan kommer att brytas då. Det är ju, om man går runt och väljer saker hela tiden, så blir man ju väldigt förvånad om man helt plötsligt inte får välja någonting annat. Det är ungefär som man åker till ett land och sen så har de en reglering som vi inte har i Sverige. Det är inte så ofta det händer, men ibland gör ju det. Och då så blir man väldigt irriterad. Och om det är så att man jämt får välja produkter och saker och allt möjligt, men inte får rösta, så kommer det här, alltså det kommer bli problematiskt i slutändan. Men Friedmans besök hos den fascistiska Pinochet solkade ju ner hans rykte. Han träffade Pinochet bara i och för sig 45 minuter. Men han pratade mycket med Pinochets rådgivare, de så kallade Chicago Boys, som Friedman tidigare hade varit lärare åt i Chicago, i nationalekonomi. Han liksom såg väl sin chans att kunna införa sin politik, eller i alla fall ge råd åt Pinochets rådgivare. För jag tror att Pinochet, han visste inte vad han skulle införa för ekonomisk politik. Han var ju bara emot vänstern. Men nu så fanns det en chans att införa en liksom fullskalig, nyliberal förändring av ett land. Men Friedman skulle också säga att han tog avstånd delvis från det här, alltså från Chile, eftersom att han ville inte bli hedersdoktor på deras universitet. Han fick massa såna här förfrågningar, och han sa även att det i slutändan inte går att kombinera det här styret med marknadsekonomi som de har i Chile. Och i en intervju efter 1990, när Pinochet sen avgick, så sa Friedman att han fick rätt. Om det sen berodde på det eller inte vet man inte, men han har ju, utifrån sin teori, fick han ju rätt i alla fall. Men konsekvenser, det får ju konsekvenser för Sverige, och det är ju bland annat att valet 1973 så är det här ganska stor och het potatis, eftersom att det är typ 5 dagar innan svenska valet, och Palme går ut och tycker det här är viktigt, och Norrmalmstorgsdramat händer samtidigt, tror jag, 1973 också.
Men
stök i valrörelse.
Ja.
Och Friedman blir dessutom hånad på svenska Nobelfesten när han ska motta sitt pris av en left-wing aktivist student.
Det hade vi en del i Sverige vid den tidpunkten.
Som det står på YouTube. Han var väl en vanlig student som var irriterad på att Friedman hade myst med Pinochet.
Ja.
Också, som vi sa innan, många chilenska flyktingar i Sverige. Så att sådana här saker har ju stor inverkan på hela världen.
Ja, vi tar och lyssnar på just ceremonin.
Det gör
vi. I now turn to you, professor Milton Friedman. I am very sorry for this incident. It could have been worse.
Det har ju påverkat Chile enormt mycket, det här. Den här nyliberala vändningen man tog, eftersom att man idag är att ranka som den sjätte mest fria ekonomin enligt magasinet The Economist, alltså i hela världen. Och det är väldigt mycket för att vara i Sydamerika, där regleringar och sånt är rätt vanligt. Så att det har ju gått bra för Chile rent ekonomiskt, och det är det som är väldigt märkligt med hela den här episoden. Varför gjorde Pinochet detta? Var det för att han var snäll? Nej, förmodligen inte, eftersom att han dödade sig sådär 40 000 människor. Mm. Utan det har de med att göra att han inte kunde kanske speciellt mycket om ekonomi, och ville ta råd av några som insåg att här hade vi en chans att få göra det vi faktiskt har skrivit om i böckerna. Och jag menar, är det här konstigt att de här Chicago Boys och Friedman tog chansen? På ett sätt, ja, märkligt att de solkar ner sitt rykte. På ett sätt inte, eftersom att de ändå vill väl hävda att de gav Chiles befolkning någonting bättre och i slutändan tog bort diktaturen. Det där går ju att tvista om, men nu är det gjort i alla fall, och det är väldigt märkligt. Så att det är ju ett utvecklat land, och det är därför som högern liksom myste lite med Pinochet ibland, kan man få en känsla av. Men man måste ju vara väldigt tydlig på att skilja mellan liksom hans själva styre och ekonomin. Pinochets regim kan ju inte den måste ju fortfarande liksom, den kan inte betraktas som bra bara för det här, utan det finns ju liksom, enligt människorättsgrupper så är siffran 40 000 mindre än hälften av de verkliga döda och försvunna under hans regim.
Jo, så är det ju, definitivt. Sen så skulle jag vilja tillägga också det att Pinochet var ju en del utav en hel sydamerikansk operation egentligen mellan de här militärjunterna i, nämnde ju Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasilien, Uruguay och så vidare, och även Chile då, Operation Condor. Och det var alltså ett organiserat gemensamt förtryck av alla vänstermänniskor och vänsterrörelser som alltså bubblade i Sydamerika under 60- och 70- och 80-talen, där militärjunterna med stöd av USA alltså hade ihjäl tiotusentals människor alltså som försökte starta upp olika reaktionära vänsterrörelser. Och det här är någonting som fortfarande verkar i Sydamerika idag, och även i USA till viss del också.
Ja, och det har kommit fram papper nu som jag tror Clinton-administrationen bevisade sen liksom hur CIA då hade varit ganska positivt inställda till Pinochets maktövertagande.
Ja, den här kommunistskräcken som rådde liksom.
Det är väl ungefär det som vi hade att säga om kuppen i Chile, och med det har vi också gått in och berört Sydamerika lite till, vilket är roligt. Mm. Vi kanske får anledning att återkomma när Reagan börjar få lite mer intresse av den regionen senare.
Ja, eller när till exempel Falklandskriget utbryter, och det utbryter en väldigt nyvaken nationalism i Storbritannien i samband med Argentina och militärjuntans angrepp på de brittiska ägda Falklandsöarna 82, om inte jag minns helt fel.
Helt rätt.
Lägg ut! Ja, här är nu ambassadbyggnaden. Alldeles nyss hördes en våldsam detonation, och det brinner fortfarande.
Yes, nu hörde ni ett klassiskt reportage från TV. Det är alltså Bo Bosse Holmström som vrålar lägg ut när han hör att den västtyska ambassaden i Stockholm har sprängts en natt den 24 april 1975. Och sprängningen utav den här västtyska ambassaden, det innebar alltså slutet för en dagslång ockupation och gisslantagande i den västtyska ambassaden. Och den var ju genomförd då av medlemmar i RAF. Och nu måste vi hålla isär lite grann här nu så att jag kommer nog använda olika termer på den här organisationen. Men RAF är alltså känt som dels RAF eller Röda arméfraktionen eller Baader-Meinhof-ligan, det är samma sak alltså. Och syftet med ockupationen här av Baader-Meinhof-ligan eller RAF, det är att försöka tvinga Västtyskland att släppa några medlemmar ur just Baader-Meinhof-ligan. Bland annat just Andreas Bader och en annan som heter Ulrike Meinhof. Några av grundarna till den här rörelsen då, för de sitter alltså i västtyskt fängelse sedan en tid tillbaka. Baader-Meinhof-ligan, det var alltså en tysk kommunistisk terrororganisation. Framförallt aktiv då under 60- men framförallt 70-talet, och genomförde en rad olika mord, attentat, flygplanskapningar och kidnappningar i Europa. Särskilt just hösten 1977 var alltså extra hemskt då en rad flygkapningar och attentat genomfördes på kort tid. Och i Tyskland kallas det ofta för den tyska hösten då. Och då syftar man på RAF eller Baader-Meinhof-ligans framfart. Och här kanske vi borde förklara lite grann kontexten av Baader-Meinhof-ligans tillkomst och vilka syften den hade. För det första då ska vi komma ihåg att Tyskland var ju i ett, jag kan säga, ganska prekärt läge efter andra världskriget. Landet var ju dels förstört, alltså helt förstört i ruiner. Ekonomin var i spillror. Stora delar av befolkningen, och i synnerhet då den manliga som var, ja, soldater och så här, var döda, och landet var till råga på allt och kluvet i två delar i och med att järnridån då gick tvärs inom landet. Och du har ju snackat om det här tidigare i något avsnitt för jag vet inte hur länge sedan, men det blev ju alltså så efter kriget att många gamla, till exempel nazistmedlemmar och andra funktionärer i nazipartiet, som fick ju viktiga positioner i Västtyskland efter kriget, inom såväl staten som näringslivet alltså. Det hade nästan varit omöjligt att få landet att fungera utan att sätta in till exempel då kompetenta byråkrater där det behövdes. Även om de då var gamla nazister från början då. Det krävdes för att få det att fungera.
Men det var inte såna här personer som jobbade i koncentrationsläger och sånt, men de var medlemmar i partiet liksom under kriget och så.
Ja, sen lägervakter och sånt där, de dök ju upp sen på olika ställen ändå då. För man kan ju inte döma varenda nazist i Tyskland, det skulle inte ha fungerat. Men de allra värsta, som du säger då, de hamnade ju sen i Nürnberg-rättegångar till exempel, eller under de senare processerna. Just faktumet att det var så här efter kriget, det kan man ju ganska lätt förstå själv, alltså att den unga generationen som växte upp efter andra världskriget, de har ju svårt att smälta just det här faktumet. Och samtidigt då så präglas Europa, som vi återkommer till hela tiden, av en stark vänstervåg, särskilt under 60-talet. Och det här spädde ju på då många av de här motsättningarna i samhället mellan den unga generationen och de styrande äldre, kan man säga förenklat. Så Tyskland präglas av mycket demonstrationer under särskilt 60-talet, och demonstranterna möts ju då av en ganska så hårdnackad poliskår som inte vill se något stök i Tyskland som nu äntligen börjar fungera igen på 60-talet.
Man kan ju komma ihåg att det var ju så där som nazismen fick makten först, att det var massa demonstrationer och alltså vänsterdemonstrationer på 20-talet där.
Ja, precis.
Det var väl någon slags déjà vu för många.
Kanske. Ja, precis. Så det var bara håll käften, sitt ner i princip helt och hållet då. Men det som sker är att en student dödas av polisen vid en demonstration i mitten av 60-talet. Och det här blir väldigt uppmärksammat då. Och då bestämmer sig några unga vänsterstudenter att demonstrationer är verkningslöst. De måste helt enkelt ta till våld för att få bort de här gamla nazisterna och kapitalisterna som de upplevde styrde Tyskland då. Man kan väl säga att ungdomarna delvis inspireras av de här revolutionerna och frigörelserna som pågår runt om i världen. Vi har ju till exempel Kuba, revolutionen där 58-59 som Fidel Castro startar med Che Guevara och så här. Vi har övriga kolonier som kämpar för frihet mot gamla imperialmakter då, som man klumpar samman där till en gemensam kapitalistisk, fascistisk fiende som styr samhället.
Och sen så mycket Mellanöstern var ju stort, i alla fall för, jag för mig att Röda arméfraktionen hade starka kopplingar till typ så här PLO och sånt.
Så är det, absolut. Och sen har vi även den här kulturella vänstervågen. Vi har snackat om sexuella frigörelsen för länge sedan i ett avsnitt här. Men det här påverkar också Baader-Meinhof-ligan, som grundas alltså med Andreas Baader och Ulrike Meinhof i spetsen. Ja, vi har ju en närmast hippievåg också, med musik och droger och öppna förhållanden och sex och allt så här som liksom blir den här typiska nidbilden av 60-talsvänstern. Så i den här jorden som RAF eller Baader-Meinhof-ligan frodas då. Som sagt, ledningen av den här ligan, det är Andreas Baader, Ulrike Meinhof och därav namnet då. Finns för övrigt en bra film även här som ger inblick i stämningarna i Tyskland vid den här tidpunkten. Den heter på engelska i alla fall då, The Baader-Meinhof Complex.
Mycket ja, det är fantastiskt.
Ja, det är den. I Sverige så är väl kanske ockupationen av västtyska ambassaden och sen den här sprängningen. Jag tror det var ett misstag att den här detonationen bara smällde av utan att gisslantagarna hade tänkt sig det. Ett par dog och ett par skadades av det här då. Men ockupationen här är det främsta exemplet på den här vänsterterrorismen som svept över Europa på 70-talet. I alla fall det främsta exemplet i Sverige då. Sen kan man ju säga att i övrigt så har vi ju flera såna här terrororganisationer med tydlig vänsterprägel i Europa. Vi har Röda brigaderna i Italien.
De som dödade, var det Aldo Moro de sköt? Och,
ja, jag tror det.
Ja, de, en kristdemokratisk politiker i Italien sköt honom. Eller de kidnappade honom och sen så dök han upp i en baklucka i Rom, tror jag det var. Typ några veckor senare, skjuten i huvudet.
Ja, precis.
Väldigt brutalt. Sen har jag tror de hade säte i Bologna, som fortfarande är en så här jättevänsterstad, studentstad.
Mm, det är väldigt splittrat land i allmänhet i Italien, mellan nord och syd och så här. Mm. Sen har vi ju IRA på Irland.
Ja, till exempel. Katolska socialister som tog hjälp av nazisterna under andra världskriget.
Så vilken komplex, kombo.
Ja. Komplex organisation.
På ja, men det har de säkert rätt ut på något sätt. I
det
teorin.
Tror jag.
Ja. Sen har vi ETA i Baskien, också en vänsterterrorrörelse. Och så PLO nämnde du där i Palestina. Och sen även kurdiska PKK.
Som de är uttalat socialistiskt kommunistiska också.
Mm, precis. Det var de man spekulerade i mördade Palme. Eventuellt var det spår där ett tag som...
Man, det var ju mest Hans Holmér.
Ja, precis.
Ja, det var inte så många andra som...
Ja, vi går inte ens in på Palme-mordet nu, tror jag.
Nej, det gör vi inte. Men sen så fanns det ju också några andra. Det fanns ju någon hög. Och Stasha var väl, de var ju högerorganisationer.
Ja, det är
de
fascister, också, kroater.
Ja, kroatiska fascister från andra världskriget. Som, de var väl kapningen på Bulltofta, va?
Ja, det kan nog stämma.
Det tror jag var Stasha, det var typ 70-talet. Men i övrigt så var det ju väldigt vänsterprägel på terrorismen vid den här tiden. Och Säpo hade ju full koll på de vänsterextrema. Och det blir ju lite problematiskt sen när muren faller i slutet av 80-talet där. Och helt plötsligt måste Säpo börja titta åt höger istället för vänster. För det är då som liksom det kommer en våga vitt makt istället. Så det är därför som man ofta har liksom kritiserat säkerhetspolisen i alla länder för att vara liksom antikommunistisk. Men det var också för att den stora delen av terrorismen kom från det här hållet då.
Ja, sen har vi rätt mycket osköna högerextremister i poliskåren också vid den här tidpunkten. Som en motreaktion mot de här demonstranterna. Delvis kan man tänka sig också då. Så att det är ju ja, extremismen frodas på olika platser i samhället. Flera av de här vänsterrörelserna försöker ju samarbeta så gott det går då, i och med att de är egentligen då ideologiska fränder. Dock så ger det här upphov till vissa kulturella krockar. Vi har till exempel då Bader-Meinhof-ligan skulle ju i början på 70-talet träna strid med just palestinska PLO nere i Jordanien. Mm. Och fick ju ett hus då att uppehålla sig under den här vistelsen. Och där i huset och på taket och sånt där så lade sig i princip de här unga och sexuellt frigjorda europeerna, män som kvinnor alltså, nakna och sola ute i solen och knulla i princip liksom så här, och ville få lagom färg, lagom till hemkomsten i Europa. Och det här framkallar ju starka protester ifrån de lite mer pryda och konservativt lagda kommunisterna i PLO alltså. Mm. Så det blir vissa kulturkrockar.
Ja, den religiöst influerade socialismen är väl kanske inte lika frigjord.
Nej.
Och sen känns ju PLO i första hand palestiner och i andra hand socialister. Känns det som.
Ja, precis. Ja,
det här med socialism känns lite mer som man har mest för att
få partistöd.
Ja, jag tror det.
Ja, kanske. Ja. Sen så blir det så att successivt avtar Bader-Meinhof-ligans aktivitet med tiden då. I slutet av 70-talet så fängslas som bekant av Andreas Bader och Ulrike Meinhof, och de andra ledarna sen får inte riktigt samma fart på rörelsen. Så är det den här tyska hösten 77 framförallt som det bränner till på riktigt. Och sen så börjar man få kontroll på den här rörelsen då alltså. Mm. Men det är jävligt stökigt i Tyskland under många, många år. Och man kan väl säga alltså som sammanfattning av det här att den här terrorvågen markerar alltså crescendot på den här stora vänstervågen i Europa, som alltså startar med den så kallade 68-vänstern. Och i slutet av 70-talet så börjar istället högervindar blåsa allt mer. Nämnde Milton Friedman förut och hans idéer får ju mer genomslag sen. Så jag tänker att längre fram i podcasten nu när vi kommer in på 80-talet så blir det nog mer snack om högervindarna istället som tar över handen i Europa.
Vi beger oss från stora vida världen och in i Skandinavium i Göteborg, och det är den 1 september 1976. Och rubriken på dagens debatt mellan Olof Palme och Torbjörn Fälldin är, citat, vilken regering kan göra ett bra land bättre? En debatt om regeringsalternativen, slutcitat. Och jag tror att debatten är anordnad av Socialdemokraterna i Göteborg, för de sa några förord på debatten, och det tror jag inte man får göra annars. Det är inte SVT som arrangerar den i alla fall, men Jag tycker att vi kan väl bara diskutera rubriken lite inledningsvis, Nils. Skulle man kunna ha en rubrik nu idag, vilken regering kan göra ett bra land bättre? En debatt om regeringsalternativen.
Nej, kanske inte, för den implicerar ju en del saker, den här rubriken, eller hur?
Ja, att Sverige skulle vara väldigt bra och sådana här saker. Det skulle kanske vara en väldigt självgod hållning till hur det ser ut. Men det här med en debatt om regeringsalternativen är ju absolut inte helt nytt. Och det ska man komma ihåg om det är så att man går på det här tjatet som alla säger om att ja, gud vad man pratar regeringsalternativ hit och dit, så är det så att det här har varit en fråga sedan andra världskrigets slut i princip.
Ja, precis. Sverige. Stabil koalition.
Ja, exakt. Det är snart val i socialdemokratin Sverige 1976. Och på grund av OP-kris, Astrid Lindgrens sagor om Pomperipossa, en lotteririksdag och en arrogant finansminister, så har socialdemokratin ganska stora problem faktiskt. Mm. Inflation och produktivitet ser inte allt för ljust ut i Sverige. Och dessutom har man fört en väldigt centralistisk politik, vilket har retat upp många väljargrupper. Olof Palme, som var socialdemokratins ledare vid den här tiden, skulle jag säga var Sveriges mest hatade och älskade människa samtidigt.
Mm, han rörde upp mycket i känslan.
Ja, han var väl att jämföra med kanske Björn Ranelid idag.
Ja, det kan man kanske
fast,
säga.
Fast på ett intellektuellt plan.
Ja, precis.
Tror jag. För att han beskrivningen arrogant är inte helt främmande för mig att sätta på Olof Palme, men också väldigt smart. Alltså, oerhört intellektuell och duktig. Han var en briljant agitator från överklassen, som blivit Tage Erlanders högra hand och sen partiordförande och statsminister i Socialdemokraterna.
Som retoriker var han amerikanskt skolad genom sina år i ungdomen i USA. Ja. Och det här var väl det stack väl i öga på en del väljare i Sverige, helt enkelt.
Och sen så Olof Palmes kontrast sitter mitt emot honom i den här kommande debatten. Eller står. Man sitter och står om vartannat. Det är så debattformen såg ut på den här tiden. Och han heter Torbjörn Fälldin, är ledare för Centerpartiet. Är oppositionens ledare, tycker han, det är oklart fortfarande vem som är oppositionens ledare vid den här tiden. Och han var kanske Sveriges minst hatade och älskade man. Mm. Att jämföra med typ Ragnar Dahlberg. Han var en ganska dålig agitator. Från
du måste förklara vem Ragnar Dahlberg är.
Ragnar Dahlberg ledde Café Norrköping, ett program, och har även lett Karlavagnen. En väldigt intetsägande person som många pensionärer tycker väldigt mycket om. Han var en ganska dålig agitator, inte Ragnar Dahlberg då, utan som jag för övrigt har träffat en gång när jag var tittade på när han spelade in Karlavagnen i Norrköping. Fantastiskt möte mellan mig och Ragnar.
Ja, det förstår jag.
Ja, men Torbjörn Fälldin var en ganska dålig agitator från ett jordbruk i Ångermanland, men han var folklig. Han var väldigt folklig och hade stora 70-talsglasögon och en ganska vågig frisyr.
Och ett fantastiskt högerskott när han spelade fotboll också. Han var tydligen en lång, stark men väldigt långsam centertank uppe i Ångermanland.
Ungefär som hans politiska gärning.
Nej, nu är du snäll mot gamla bondeförbundet här.
Ja, det ska jag vara, absolut. Men debatten handlar ju om stort och smått som vanligt och regeringsalternativ hit och dit. Och för det första så ska man ju slå fast att varför är det då Centerpartiets ledare som debatterar vid den här tiden? Jo, Centerpartiet är största parti, men det är inte sådär solklart.
24% ungefär i mätningarna, tror jag. Ungefär.
Vad sa du?
22-24% ungefär i mätningarna.
Ja, toppar väl på 26 där någon gång, typ 79, men sen så dalar det, tror jag. Och det var det centralistiska som var det stora. Det var kärnkraft, det var centralismen, det var naturen, miljön och att socialdemokratin hade gått för långt.
Det var frågorna inför valet, ja.
Ja, exakt. Och det var därför som Centern växte så mycket. För Centerpartiet är ju från början ett intresseparti för lantbrukarna, men har växt sig stark och blev en slags stor folkrörelse som kulminerade vid den här tiden.
Fick nya fötter att stå på, mycket med decentralismen som du säger. Och sen så det begynnande kärnkraftmotståndet. Och sen allt det här, de statliga tentaklerna. Välfärdsstaten växer väldigt mycket, och det är ju på gott och ont, och många tolkar det som att man styr för mycket i folks liv. Och det hatade ju den gamla lantbrukaren Fälldin.
Ja, han hatade det innerligt. Och jag tänkte att vi skulle kolla lite vad de säger då, för jag har lyssnat på den här debatten. Och jag tänkte att vi skulle ta några citat bara från inledningsanförandena som jag kan säga. Och så ska vi se hur gångbart det här skulle vara idag. Det är lite nytt grepp på den här punkten, men jag tycker det kan vara intressant för att man ska kunna ta sig in och se vad det är för ett politiskt klimat som råder i Sverige 1976.
Yes.
Palme börjar med att prata om någonting som heter lagen om medbestämmanderätt. Det har vi idag. Det betyder att fackföreningarna har alltid någonting att säga till om på arbetsplatsen så fort man fattar stora organisatoriska beslut.
Den tid är oåterkalleligen förbi då en aktie i ett företag betyder mer än ett helt liv av slit och möda på en arbetsplats.
Jag vet inte om det här citatet tror jag aldrig skulle kunna användas idag. Framförallt inte begreppet oåterkalleligen.
Nej.
Nej. Idag skulle vi snarare LBM förklara sig mer pragmatiska ordalag som att det brukar inte vara några stora problem och facken och näringslivet brukar ofta komma överens, vilket också är fallet.
Faktiskt. Ja, precis. Men det här säger någonting om, alltså, nu har ju Palme och Socialdemokraterna haft rekordåren bakom sig och det har gått framåt och man är väldigt, man står väldigt med högt huvud alltså, och då kan man säga såna här saker i valet.
Och framförallt den stora frågan för socialdemokratin just nu, det som man både slår in på sen på 80-talet, det är ju att införa det som man anser vara full demokrati i arbetslivet. Alltså att liksom låta arbetarrörelsen ta över företagen mer och mer för att få mer bestämmande och få en demokrati även ekonomiskt fullt ut. Det är det som är deras sista mål, så att säga.
Vi snackade om löntagarfonderna sist.
Mm. Palme säger också att vi prioriterar solidaritet framför borgerlighetens kapitalism och demokrati på arbetsplatserna. Det betyder alltså att S ser ett riktigt hot från de fria marknaderna. Och att socialisera produktionsmedlen står fortfarande inskrivet i deras partiprogram. Det här togs bort under Göran Persson.
Det här kunde Jonas Sjöstedt lika gärna sagt i förra valet till exempel, som Palme just sa där.
Ja, jag vet inte om ens Jonas Sjöstedt hade kunnat säga det här i ett val. Alltså, vi prioriterar solidaritet framför borgerlighetens kapitalism. Det är just användandet av ordet kapitalism så negativt. Det är inte någonting som kanske att Sjöstedt skulle säga det, men absolut inte en socialdemokrat. Nej, i alla fall inte en partiledare.
Helt annan tid, ja visst.
Ja, verkligen. Och sen det sista då.
Jag tvekar inte att säga att den miljardrullning i löften som ni borgerliga sätter igång med under valrörelsen är ett hot mot vår allra viktigaste förpliktelse, solidariteten med den generation som med slit och möda byggt upp det här samhället till det kanske finaste samhälle som någonsin funnits.
Han är ju, måste jag säga, nästan obehagligt utopisk här, eller vad man ska säga. Att det är det finaste samhället som någonsin har funnits i Sverige 1976.
Ja.
Det är så himla svårt att föreställa sig med en tv-kanal. Och, ja, man behöver inte liksom räkna upp allt det här, men ändå det är kul. Ja, och det är fint sagt.
Det är bara ett par år efter att man avslöjat att Socialdemokraterna, försvarsministern och ÖB har en spionorganisation som spionerar på en stor del av svenska befolkningen.
Ja, det är liksom det svenska skattetrycket är liksom så här 55% och liksom det råder knappt fri företagsamhet, men det är det finaste samhället som någonsin funnits. Det.
Ja, helt annan tid som sagt.
Ja, verkligen. Men det skulle ju aldrig gått idag till exempel.
Nej.
Och sen så i övrigt så sitter Palme, han sitter och ler och han är väldigt hård mot Fälldin och rackar på Fälldins personlighet lite så här underförstått, samtidigt som han är väldigt koncentrerad mot borgerligheten då. Men han gör det fantastiskt bra och man grips ju verkligen i hans talekonst. Han är väldigt, väldigt duktig. Fälldin då, vad säger han för att förstå?
Mötesdeltagare.
Fälldin inleder med att säga mötesdeltagare till hela Skandinavien. Det är ungefär 12 000.
Han är ett barn av den här folkrörelsen med lantbrukare och sådär. Ja, fantastiskt.
12 000 personer där. Jag tror inte att Anna Kinberg Batra kommer säga mötesdeltagande när hon pratar på Mosebacke torg den 6 juni. Fälldin utstrålar inte samma självkänsla som Palme, och man noterar även så här smärre burop från den socialdemokratiska publiken när han talar. Jag tror det var fler sossar än centerpartister där. Nej, men det är också någonting så jag, tror jag, som gör, alltså, konsekvenserna av den här debatten sen blir ju att Palme får skit för att han var för ond eller han får hård mot Fälldin, vilket gjorde att Palme förlorar valet lite på det här.
Fälldin... Jag ska säga också det, att alltså, Fälldins svaghet var också hans styrka i att han inte var aggressiv. Och han var lugn och resonerande och ibland uppfattas som långsam av Palme, men snarare då som mild. Alltså när han kom upp i Centerpartiets ungdomsled och så här, så var det liksom att det var många som var bättre talare än honom rent retoriskt. Men han fick liksom folkets förtroende i och med att han var principfast och han förde en resonerande ton och sansad och var väldigt folklig på det sättet. Så som du påpekar här nu, så gick det till Palmes förvåning hem i stugorna lite mer att han faktiskt inte var så aggressiv utan var lugnare.
Ja, men alltså han går ju, jag tycker hans stil liknar Fredrik Reinfeldt ganska mycket. Han försöker ställa sig över debatten på något sätt och liksom blir då väldigt landsfaderlig och någon som man skulle vilja hålla i när det blåser.
Varken du eller jag har rätt att beskylla företrädare för de andra partierna för att säga ett och mena ett annat. Så länge du och jag själva gör anspråk på att bli trodda på vårt ord. Nu vore det snyggt om du ville säga ifrån här ikväll och nu att det också är din uppfattning.
Alltså underförstått så blir det så att Palme får inte kasta skit på de andra borgerliga partierna, men Fälldin har inget intresse av att prata om kommunisterna, utan han siktar på Socialdemokraterna.
Precis.
Så att det är intressant, men Fälldin säger andra saker också.
Om människor ska känna att de har likvärdiga möjligheter att påverka beslut, att påverka utvecklingen, då måste besluten tas så nära de berörda människorna som möjligt. Det är därför kampen för det decentraliserade samhället är så viktig. Det är därför vi arbetar för ett samhälle som motverkar både statlig och privat maktkoncentration. Vi vill göra det.
Fälldin är alltså emot staten och kapitalet. Ja. Att jämföra med till exempel Annie Lööf idag.
Ja, så är det. Men nu är ju vid den här tidpunkten så... Alltså, tidigare partiledare för Centerpartiet var alltså Gunnar Hedlund. Han har vi nämnt lite grann i samband med att prata om ATP-striden och Tage Erlander förut. Men han var ju alltså stödhjul till Tage Erlanders socialdemokrater förut. Så det här är ju en långsam... Centerpartiet har ju varit ett vänster-mittenparti, men idag är det ju ett snarare ekonomiskt rent högerparti. Men ja, i de mjuka värdena lite mer var mitten då då. Så det är en långsam förskjutning åt höger som Centern gör här. Och vid den här tidpunkten Fälldin är ledare, så är man ju på väg i glidningen där man fortfarande är helt enkelt emot att marknadskrafterna släpps helt fri. Man är framförallt
mån
av jordbruket.
Ja, precis. Jag tänkte precis säga det. Man ska komma att jordbruket är mycket mer reglerat på den här tiden.
Ja,
och Fälldin har en ordväxling med Palme där han är emot att Palme vill införa att företag skulle kunna köpa skog till exempel. Utan han tycker att det ska vara enskilda personer som äger det. Så där är Fälldin mer pro-regulation, alltså regleringar än vad Palme är till exempel. Så att det är också väldigt många. Det är svårt. Centerpartiet är svårt att definiera, har alltid varit. Det är på gott och ont för dem, så att säga.
Man har blivit tydligare med åren i alla fall.
Ja, det har han nog blivit.
Jag kan berätta att Fälldin, han blev ju invald i riksdagen som 33-åring. Han kom upp som ung och lovande ifrån, först var det tror jag LRF-leden faktiskt, Lantbrukarnas
Riksförbund.
Men han var ju son till en lantbrukare också uppe i Ångermanland och ville först köpa sin fars gård när han hade gift sig med en Solveig. Men, och hade fått två barn också då. Men fadern sa nej, för han ville helst jobba tills han blev, vad var det, runt pensionsålder helt enkelt då. Så han ville inte sälja gården innan han själv gick i pension. Ja. Då köpte Torbjörn ett halvt fallfärdigt lantbruk med en ganska stor bit skogsmark dock till. Så man tänkte att ja, men då fixar jag med att när jag är ledig så kan jag röja i skogen och vara lantbrukare. Och sen så drar jag iväg och sköt mina politiska uppdrag. Men så blev han invald i riksdagen precis efter att han köpt det här huset. Så hans fru blev väldigt förbannad över att folk hade röstat in hennes man i riksdagen. För då stod hon i ett hus som bara hade köket är färdigt i princip. Så alltså var övriga huset inte i funktion. Så Fälldin fick ju skyndas hem så fort han kunde mellan riksdagsvänderna för att bygga på det här huset då, och hugga i skogen.
Fin historia, typiskt centerpartistisk kan man säga.
Hederligt hårt arbete.
Ja, det kan man lugnt säga. Men han säger, Fälldin har även ett annat citat som jag tycker är väldigt intressant. Han säger, små och mellanstora företag ska få samma möjligheter som stora företag. Och det kan man ju då tycka idag, men det är väl självklart. Men små företag hade det oerhört svårt under den här tiden. Alltså socialdemokratin allierade sig med storföretagen på ett ganska tydligt sätt, eftersom att det var där de stora mängden arbetare fanns. Monopol, fack och regleringar och sånt gjorde att det nästan var svårt liksom för bedriva småföretag i Sverige vid den här tiden. Staten hade till exempel egna krogar som de drev. Så det var en annan tid.
Statliga superier.
Nej, det hette ju Saga-restaurangerna då. Så hette det ju Saga-krogarna, fanns i hela Sverige. Och man var tvungen att ansöka för att få ha liksom enklare krogar och sånt. Vilket gjorde då att Fälldin liksom, han valde sina strider här. Han ville ju öka småföretagandet, eftersom att dels skulle öka väljarbasen och dels skulle skapa ett mer dynamiskt näringsliv från hans synsätt. Och det här var ju då Palme emot, så det här var en stor strid i det här valet kan man säga. Och sen så tycker jag han har ett väldigt fint citat där han säger, arbetet ska underordnas de ekologiska lagarna.
det skulle
det skulle kanske kunna gå idag, fast snarare Miljöpartiet än Centerpartiet kanske.
Jag kan ju påpekas också det att det var ju under regeringen Fälldin 1 för han vinner ju valet 76 då, som bekant, som till exempel arbetsmiljölagen förnyas och blir den lag som den är idag, alltså med att giftiga avfall från industrierna och ja, allmänt skydd för arbetare i industrier införs. Och sen så har vi ju hela den övriga miljöbiten, alltså med kärnkraftsmotståndet och sånt där, som är Fälldins hjärtefråga.
Och sen så när Fälldin då beskriver Socialdemokraternas jordbrukspolitik, så säger han ju självklart: er politik är alldeles bort i natta. Det var andra tider. Men vad har den här debatten för effekter på Sverige? Just debatten kanske inte har så här supermycket effekter, men den försöker säger ju lite. Så borgerligheten vinner valet 76 och vinner även 79 och styr då fram till 1982 i olika former av regeringar på grund av tjafs internt. Men man fortsätter i princip att föra en socialdemokratisk politik. Borgerligheten tog över i ett läge där ekonomin var dålig. Man genomförde, alltså det var inget systemskifte, utan man fortsatte i gamla hjulspår. Det var inte så stor skillnad. Och det kan absolut inte jämföras med Bildts regeringsperiod 1991-1994 eller Reinfeldts 2006-2014.
Men man kan jämföra det med att alltså, Palmes sista regering innan Fälldin tar över är ju alltså ett höghastighetståg där, med att vi har löntagarfonderna på gång. De har styrt i 40 år alltså, och det är prio ett, kan man ju förstå då, det är att bromsa in tåget lite grann.
Ja, precis. Det är brytandet av maktinnehavet som är det stora för regeringen. Att uträtta något var ju snarare nästan sekundärt.
Bonus.
Precis. Om man lyckas komma överens, vilket man inte heller gjorde. Fälldin blev en legend inom partiet efter det här.
Yes.
Kan man ju säga. Han lever ju fortfarande uppe i Ångermanland på sin gård, tror jag. Man kan väl också säga att så fort S försöker gå mer åt vänster så fort man attackerar grundläggande fundament i marknadsekonomin, så går man ofta på pumpen. Då väcker man en sovande svensk borgerlighet den är svår att väcka, men när man väcker den så blir man förbannad för om man går för långt då. Så det gjorde Palme ibland, och därför torskade han två val också. Palmes track record var gällande att vinna val är inte jättebra, men det var snarare så att han var företrädare för en ideologisk kamp som du pratade om innan då, det här långa 60-talet som kanske Palme mest av allt personifierar, skulle jag säga. Och kort och gott så kan man väl säga att från att ha tittat lite på debatten i Skandinavien, så kan man väl säga att Sverige är samma land som då, men är väldigt, väldigt, väldigt olika på många sätt.
Absolut.
Ni har alltså hört Dagar i historien, avsnitt 1974 till 1977. Har ni gjort det, så förutsätter jag att ni har varit inne på vår fina hemsida www.dagarihistorien.se. Yes. Där ni kan lyssna på alla gamla avsnitt och även höra av er till mig och Nils. Ifall det är så att ni undrar någonting, antingen via Twitter eller mail eller Facebook eller så.
Ni får gärna rätta oss med sakfel eller andra saker och komma med förslag och idéer och allt sånt där. Och hemsidan är ju under uppbyggnad, som vi har påpekat på Facebook till exempel. Så det kommer att dyka upp inom snarast möjliga tid. iTunes återigen, för det tror jag inte fungerar just nu. Och sen fungerande RSS-flöde och sådär. Men det är på gång.
Absolut. Och vi har att vänta 78 till 81 i kommande avsnitt. Vilket ska bli väldigt, väldigt roligt att gå in på 80-talet och mer modern tid. Men det kalla kriget fortsätter, det behöver ni inte vara oroliga för, utan det blir kallare och kallare ju längre vi går, kan man nästan säga.
Ja, precis.
Men tills dess, håll till godo med det här och ha det så trevligt.
Ja, precis, ni får så gärna som sagt sprida ordet om podcasten och komma med nya idéer och förslag och sånt där, hur mycket ni vill. Hör bara av er, det är bara roligt. Tack ska du ha, Carl, det var kul.
Tack själv.
Vi hörs, hej.
Hej. Come here.